Big Six gör detta avsnitt i samarbete med Telia och vi vill passa på att berätta att nu när slutspelet av Champions League är igång och Premier League är tillbaka hos Telia igen så kan du verkligen samla alla sporter, matcher och ligor på ett ställe.
Och den här tjänsten vi pratar om är den fantastiska tjänsten Telia Play. I appen Telia Play kan du streama alla matcher live eller i efterhand om du så skulle vilja.
Ja, och förutom alla sportsändningar kan du såklart se alla filmer och serier som finns hos Viaplay, Simor och Telia. Du kan också lägga till HBO Max utan extra kostnad.
Ja, så nu kan man verkligen samla allt innehåll från Viaplay, Simor och Telia på ett och samma ställe. Dessutom ingår alla matcher från Allsvenskan på Discovery Plus.
Och priset då? Jo, det är kostnadsfritt i en månad och därefter kostar det 749 kronor i månaden. Du sparar alltså över 500 kronor i månaden jämfört med att köpa tjänsterna separat. Helt oslagbart.
Vi säger stort tack till Telia som är med och sponsrar Big Six.
Då hälsar vi er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Och det har ju blivit en tradition att vi efter stormöten spelar in på slutvissla. Och det har ju många gånger den här säsongen varit till Fabian Jalkemos stora fördel att göra det. Men den här gången så slår ju det tillbaka med full kraft. Och vi vill väl varna känsliga lyssnare för att det här avsnittet kan bli ganska så blodigt. Och vi får väl bara börja med att ställa frågan lite empatiskt sådär. Hur mår du, Fabian?
Jag ska ta ut lurarna nu. Du hör ju mig i dina hörlurar. Så jag måste bara så här.
Det var skönt att få ur sig det, va?
Ja, det var. Jag behövde det där. Nej, jag vet inte ens vart jag ska börja. Jag vet inte, jag ska väl försöka. Ska vi börja med att välkomna nya lyssnare till podden? Känslan är att det kan bli lyssnarrekord idag.
Det borde bli det. Det är klart alltså, att det är många som vill komma in här nu. Och vi har ju sett det redan på sociala medier att folk är på hugget och vill att vi snarast släpper ut det här avsnittet. De vill ju såklart höra dina reaktioner efter det här, den historiska förlusten på Anfield. För det är väl Manchester Uniteds största förlust någonsin i Premier League, va?
Ja, det är det. Och fick stryk sina mot Liverpool 1900. Vad fan stod det? 1895 eller något skit när vi hette Newton Heath med 7-1. Så det största förlusten mot Liverpool genom tiderna. Alltså, jag kommer typ börja garva för att det känns... hur fan kunde det här ske, Jesper? Alltså, jag har ju verkligen på många sätt haft en känsla ett tag, alltså fram till den här matchen. Och jag vill vara jättetydlig med att säga, jag kommer inte sitta och försvara någonting eller liksom komma med bortförklaringar. Men jag har verkligen haft en känsla att snart kommer det en rejäl reaktion. Att man förlorar en match som man inte borde förlora, att det är uddlöst. För United har spelat överlägset mest matcher sen nyår. Man har spelat match var 3,5 dag. Och... att man förlorar här och att första halvlek är jämn, Liverpool är bättre, United är dåliga, men United skapar de bästa chanserna, ett psykologiskt mål. Och sen så gör man de där två snabba målen, men sen stäng matchen, köp att det vart en dag som gick åt helvete. Det är aldrig acceptabelt att förlora så här, framförallt inte mot Liverpool. Det är de största rivalerna och det är det som gör det här så extremt mycket mer oacceptabelt. Och spelarnas beteende på plan, alltså jag har ju pratat i den här podden senaste... Nej, men senaste månaderna att jag har känt saker för United-spelare som jag inte känt på jättemånga år. Att det har blivit ett lag som man har lärt sig att tycka om. Men det här, den här insatsen tar tillbaka jävligt mycket. För att se sådana insatser av spelare och obrydda och de här klassiska be om ursäkt-intervjuerna efter matchen. Det är att man trodde att man var ifrån det, men det var man visst inte.
Nej, men jag delar väl din känsla av att liksom, United har vunnit väldigt många matcher här den senaste tiden. Efter förlusten på Emirates mot Arsenal, så undrade man väl lite vad United skulle ta vägen, men man studsade ju tillbaka på den förlusten på ett alldeles utmärkt sätt. Men sen har det spelats väldigt många matcher och man har gjort det bra, man vinner ju nästan alltid rättvist. Men det är klart att det sliter, och det är ju väldigt svårt att analysera efter det kanske mest överraskande resultatet jag någonsin varit med om. För det är klart att vi vet Liverpools höjd, men vi har ju inte sett den på så otroligt många år. Och för första gången någonsin, spelbolagen sa väl något annat, men för första gången någonsin, eller någonsin är det absolut inte, men för första gången på väldigt länge, så var ju känslan att United kommer till Anfield och kanske är favoriter i den här matchen. Och då att det ska grävas fram en 7-0-seger för Liverpool. Nej, men det saknar alltså ju motstycke i fotbollsvärlden.
Jag tror inte att sånt du säger så här. Alltså, jag kan inte fatta att det är 7-0.
Nej, men alltså okej, okay, när United leddes av Ole Gunnar Solskjær och Liverpool var som bäst under Klopp. Eller när Pep drog i femte växeln och ja, United... ja, men lite så här i höstas matchen mot City, där var det ju... Vad stod det? 6-1 där, eller?
Ja, det var 6-3. Det varit,
ja, jag vet det blev. Det var ju två sena mål där.
Ja, men exakt. Det hade varit mer rättvist med 10-0. Och det är väl det, alltså, den här säsongen har ju varit... United har haft bra resultat, men det har väl... Alltså, United har överpresterat poängmässigt kontra prestationerna, om man ska vara helt ärlig, sett över alla matcher. Men 7-0, och det är klart att det är oroväckande på jävligt många sätt. Alltså de tre borta matcherna mot de tre bästa lagen, även om Arsenal-matchen resultat slätas över lite över att Marcus Rashford gör ett jävligt snyggt mål, att man leder matchen två gånger, men Arsenal är ganska överlägsna i den set över 90 minuter. Och sen har vi alltså 3-6 borta mot City, och sen nu 0-7. Jag kommer garva varje gång jag säger det. Det visar att det är en jävligt lång väg tillbaka, och Liverpool... Ja, men när de får de här två snabba målen på grund av patetiskt försvarsarbete. Första målet skulle jag också kunna prata i 10 minuter om, vilket dåligt försvarsarbete det är. Dalot följer upp för länge. Fred fattar inte att man har spelare bakom sig. Varann säljer sig extremt. Och sen Gakpo, vilka två snygga mål han gör. Vi ska hylla Liverpool också. Det kommer. För det är verkligen en, som du säger, alltså, laget gör 3-0. Man får med sig arenan. Det har varit bra sedan hela matchen. Man får med sig arenan. Allt flyter, United beter sig uselt, och liksom, det här är ju verkligen rock'n'roll Liverpool som skärmade en hel fotbollsvärld som på något sätt var tillbaka. Och det ska bli jävligt intressant att se dels hur Liverpool svarar upp på det här, hur man tar med sig den här insatsen. Man möter Bournemouth i helgen och sen har man returmöte mot Real Madrid, och samma sak med United, så man ska möta Betis nu. Och sen så blir schemat lite svårare. Man möter bland annat Brighton. Brighton på bortaplan. Ganska tuffa matcher som kommer upp. Så det här är fan inte lätt att ta sig vidare på. Så det är 7 poäng med klubbarna. Men alltså, jag håller United som favoriter att komma före Liverpool i ligan. Det gör jag fortfarande. Men det mental jävla körning att torska med 7-0 på Anfield, kan man ju lugnt säga.
Ja, det får man ju faktiskt säga. Och i Liverpools fall så tror jag att man kände att det är ju den här typen av insatser man har letat efter väldigt länge nu. Och jag tror man kände att när man får det här ledningsmålet, man är ganska sent i första halvlek. Man kliver ut pratar säkert i paus om att vi spelar väldigt bra. Och jag tycker lite som vi var inne på i förra matchen att... man har satt lite, alltså man har hållit väldigt många nollor mot slutet, men kanske att det har varit lite dopat av att Alisson har stått på huvudet och att det ändå har varit ganska ihåligt. Men sen Konaté klev tillbaka här med Van Dijk som har fått spela fler matcher och börja se bättre ut efter den här skadan, så kändes det som att det var en annan trygghet här mot Wolves. Och i andra halvlek så började ju pressspelet att sitta, och då med den segern i bagaget kliva in här, så tror jag man kände att om vi kan bygga vidare på det här spelet, ja, men då vill vi nog vrida till kniven i United ordentligt om vi får chansen. Och det är ju vad Liverpool får här, för att när United då börjar känna att matchen är körd, då är det inte som så att, som vissa lagerband kan göra, att de slår på takten. Utan Liverpool, som ju såklart hänger med i surret, precis som alla våra lyssnare gör, och det vi tar till oss, det är ju att Liverpool har fått mycket skit det senaste året, med all rätt, för de har haft det väldigt jobbigt, och ett United då, som har andats, ja men de har ju andats någon form av framgång här, och de har verkligen känt att nu är vi snart tillbaka där vi en gång var. Och då när spelarna får den här andra halvleken där det dessutom börjar lossna, för det har ju varit ett ineffektivt Liverpool hela året, sen har man ju inte spelat så här bra, men det har ju verkligen varit kritik mot samtliga där uppe, men i den här matchen så lossnar ju faktiskt allting, och då är ju den här sporten så sjuk, det mentala i det, att det kan verkligen rinna på. Och som du är inne på, United med lite tuffare schema nu. En förlust här, alltså säga att Liverpool är inne med 2-1. Ja, men det hade man ju absolut kunnat ta på förhand. Men nej. 7-0, vad gör det med laget?
Nej, verkligen. Och det är ju något med den här jävla arenan, Anfield, som United inte kan hantera. Alltså Liverpool kommer in, som du säger, fine 4-0, men United är på en bättre plats än Liverpool in i den här matchen. Och det har alltid varit så här under min livstid att United har varit de flesta åren jävligt mycket bättre än vad Liverpool är. Men när vi kommer till den här arenan så är det som att det är något de inte klarar av. Om det är att det är en liten tight arena med lite mindre plan där Liverpools upptempospel passar och inte passar United. Jag vet inte, för i första halvlek, jag tycker man ser direkt i inledningen. Alltså Liverpool spelar med ett mittfält med Fabinho som har katastrofsäsong. Jordan Henderson som blir mer och mer ifrågasatt för varje gång. Och Harvey Elliott som inte är den spel. Eller som man var ändå innan benbrottet får man väl ändå säga. Men United kan inte föra en matchbild mot dem. Jag vill väl ändå ifrågasätta, hylla till Ten Hag unisont senaste tiden, men att han spelar med Marcus Rashford som nia och helt plötsligt flyttar över Bruno Fernandes till en vänsterkant där han egentligen aldrig har spelat. Jag hade sett fram emot att se Marcus Rashford möta Trent Alexander-Arnold i den här matchen en mot en. Men jag tycker att Rashford isoleras, jag tycker Bruno inte kommer in någonting, jag tycker inte Weghorst får ut någonting. Jag och Anthony, han är väl den som är bäst i den här frontfyran. Sen är han ju provocerande precis som vanligt, men jag tycker att han sticker ut positivt i alla fall i första halvlek. Och första halvlek är svår, så han United skapar ändå skapliga chanser. Rashford har någon, Bruno har någon sån här nickel, och Liverpool, jag tycker inte att de kommer någonstans. Jag tycker att det känns ganska, de vinner mycket på intensiteten på mittfältet, men det känns ganska lugnt när de kommer upp där. Och återigen, en sak som gör det så svårt att acceptera, det är, vi har pratat om den här med triangelskölden med Casemiro, Lisandro Martinez och Varane. Hur få mål de släpper in, och om de, jag vet inte om de har torskat en enda match när de har spelat tillsammans, och sen att det kommer 7, jag börjar garva typ 50 gånger nu.
I chock så kan man agera på olika sätt, och det gör det genom att skratta åt eländet, och det tycker jag någonstans, jag vet ju, jag känner ju dig också, du kan se på det här med, jag vet att du är förtvivlad, men också någonstans humor i det hela, för det är ju verkligen vad det här, med tanke på hur du har laddat upp inför den här matchen också, och såg väl verkligen möjligheten till att nu ska Liverpool-supportrarna få smaka på Anfield.
Men alltså grejerna, jag skickar till dig, alltså, jag har inte skrivit någonting på Twitter efter den här matchen. Jag sitter och scrollar mina mentions nu. Alltså vi pratar 500 notifikationer.
Jag har ju tagit del av det här. Och någonstans så...
Dock ganska bra nivå.
Du förtjänar
ganska,
inte.
Ganska bra nivå ändå, måste jag ändå säga. Alltså, det har varit någon som har varit lite otrevlig. Men annars, alltså så här, dream, det är lugnt. Det kan jag ta så länge man håller god ton. Så det ska ändå, 99% håller ändå god ton. Så där. Jag kan ta det, men det är kul att så jävla många kommer in ändå.
Men du, Liverpool då, framåt nu då. De gör ju en bra andra halvlek mot Wolves och 90 fenomenala minuter här mot Manchester United. Du har ju redan sagt det tidigare, jag har inte velat köpa det, att de är favoriter till fjärdeplatsen. Nu får väl jag skriva under på det, för jag tror ju att Liverpool ryker ur Champions League, även om det här någonstans också ger lite hopp kring det också. Alltså, kan de liksom, nu möter de Bournemouth som de slog med 9-0 senast. Jag menar, där räknar jag med att Liverpool på nytt vinner. Kanske inte blir 9-0 då, men säkerligen med 3-4 måls marginal. Då att sen då kliva ut på Bernabeu, Det är klart att de kommer tro på det när de står där i spelartunneln. Men det är lite annan typ av motstånd. Och jag tror att det blir väldigt svårt. Men sen är det såklart att när man bara då får fokusera på ligaspel här under hela våren. Med de här spelarna nu som kommer igång. Ett försvarsspel som ser bättre ut. Och Fabinho som på mittfältet. Ja, men nu gick du känna igen honom. Vinner boll, fördelar boll. Och dessutom en anfallstrio där de inte bara ligger rätt i pressen utan att de också är farliga när de får chansen. Alltså Gakpos avslut gånger två är ju briljanta och Nunez, ja, till och med han kunde inte missa de där lägena, men han har ju faktiskt kunnat bränna dem tidigare, så det är jätteviktigt att han får göra två mål. Och då tyckte man nästan lite synd om Salah där på slutet, att ska han få lämna den här matchen mållös? Nej då, han fixar det och alla tre får vara i målportugalet. Ja. Nej, alltså, det är att alla tre får göra två mål var betyder ju också massor såklart.
Ja, men plus att Bobby och Jota kommer in. Bobby får målet. Ja. Och det är ju också jävligt. Jag är ju svårt att säga att det är fint just nu. Men alltså den kärleken. Bobby har ju alltså gått ut och sagt att han kommer lämna på free transfer efter säsongen. Vilket var väntat med tanke på hur mycket spel man har varit Darwin där Jota kan spela där. Och många, man ser kärleken Bobby har fått på sociala medier. Att han på något sätt är, alltså Salah och Van Dijk på något sätt ansikten är utåt för alltså Liverpools storhetstid. Men Bobby har verkligen varit från första början. Att det är svårt att så här se det när man är mitt i det, men han kommer ju pratas om som alltså bland de större i Liverpools historia, och alltså när de sjunger Senior när han hoppar in och sen ännu mer efter målet, det är jävligt fint att även fast han säger alltså han är inte lastgammal liksom, att han
nej.
Alltså, det kan ju ofta bli känsligt när man lämnar på free transfer, men de hyllningarna, det säger ändå någonting om vilken status Bobby har och kommer ha resten av sitt liv på en. Så det var ändå fint att se.
Ja, men verkligen. Det har ju varit en spelare som han liksom plockades in där 2015 och har ju varit med tillsammans med Klopp att förvandla hela klubben och har ju varit bra på så olika många sätt. Och han har liksom varit symbolen för vad Klopp vill få ut av Liverpool. Hårt arbetande men ändå spetsig. Och när jag oftast har pratat om Mané och Salah som de stora matchavgörande spelarna, så har ju Firmino alltid haft ett finger i spelet, och även om det har varit lite sämre mot de sista säsongerna så har han ändå liksom någonstans känts viktig och alltid gjort ett gediget arbete, även om han hade en längre period där han till exempel inte gjorde mål på Anfield. Men det är ju inte målen man kommer minnas honom för, utan det är ju det här brassen som alltid gav hjärnet och visste vad Klopp ville ha där ute. Så att det känns lite, samtidigt ibland klagar man över att spelare blir för långvariga i en klubb, att man inte lyckas med det som Sir Alex var så skicklig på, att man offrar dem i rätt tid. Jag tycker nog att den här timingen är ganska bra. Han har säkerligen ett bra kontrakt. Har du hört någonting vad det ryktas om gällande honom eller?
Nej, faktiskt inte. Ingenting egentligen. Det är bara att han sa att han kommer lämna säsongen. Men vad kan han tänkas gå? Det är svårt så här. Alltså, det krävs ju ett speciellt lag för att Bobby ska vara. För Bobby är inte den klassiska nian som gör alla mål.
Nej, precis.
De har steg ner i banan. Det blir kul att se vad han tar för väg här framöver.
Jag tror säkert att det kan vara andra Premier League-klubbar som är intresserade av honom. Så får man se hur han ställer sig det. Men där finns ju alltid pengarna. Han kommer ju från Bundesliga. Ja, det borde ju vara så tycker man. Kanske hitta någon skön spansk klubb. Eller så sticker han tillbaka till Brasilien. Men det är väl klart att det går att säkerligen få ett bra kontrakt i Europa fortfarande. För visst, han har haft lite skada här på slutet. Men han gjorde ju jättemånga viktiga mål här i höstas. Så det finns ju fortfarande saker att få ut ur honom. Så att, men absolut fint för honom att få komma in och göra poäng. Och ja, han har ju blivit en stor Liverpool-supporter, så han förstår ju vad det här betyder för supportrarna.
Jag måste bara fråga dig en sak. Vi ska ju såklart prata lite mer om matchen. Ja, så enkelt kommer jag väl inte undan. Men vad heter det? LFC-podden har ju så här tävlingar där man ska tippa resultat varje vecka. Och jag brukar gå in och tippa förlust. Men den här gången gick jag in och tippa 5-0 till Liverpool. Och då lovar jag att om det blir 5-0 så ska jag vara med i deras podcast. Kommer jag undan vid 0-7 eller måste jag vara med? Ja, vad tycker du?
Nej, men det tycker jag att du borde komma undan på. Du säger väl ditt i den här podden. Nej, det är bara att gästspela i alla poddar du kan här nu. Jag tror att du kommer få fler inbjudningar. För det, och folk vill ju, nu är det ju affektpodden. Nu är du chockad och skrattar en del. Man vill ju höra det dag 2, dag 3. Man vill höra det hela veckan. Det skulle kunna faktiskt vara ett extra avsnitt med Jalkemo hela veckan för att se hur du liksom... Ja, alltså, nu tror jag att, i det här avsnittet är du lite ödmjuk, men ilskan, den kommer ju komma senare i veckan. Och sen tror jag att du kommer börja svinga mot alla de här som har hört sig av via sociala medier framåt torsdag fredag.
Sen kommer förnekelsen också. Den kommer ju också någon... Eller den kanske är inne i lite nu. Alltså chocktillståndet, ja. Förnekelsen att det exakt. Har inte hänt. Och det är därför jag garvar. Så det är första stadiet. Och sen, fan, vet du vilka... Alltså förutom Liverpool-supporterna, alltså du vet ju svaret på det här. Alltså det är... Jag vet inte vad jag har gjort mot Arsenal-supportrar. Men det är så många Arsenal-supportrar i mina människor. Så det är helt sjukt. Och nu får ni... Alltså så här, ni har ju klagat på att jag snackar mycket United. Nu får ni ännu mer United.
Ja, precis.
Vi ska fan stryka. Ska inte prata en jävla sekund om Arsenals jävla vinst mot Bournemouth.
Nej, vi kör United hela avsnittet här. Men hur tar vi oss vidare? Marcus Rashford har ju lite lägen här i andra halvlek att göra mål, rinner igenom bakom, och det är ju så här mot Liverpools försvar.
Jag hade nog stängt av det. Det var en kvart jag inte kollade. Så det hände nog då, så jag kan inte...
Ja, ja. Nej, men han hade lite lägen där, och det är ju som så att Liverpool, även när de är som bäst, kan givetvis släppa till målchanser. Och det skedde ju även i första halvlek. Men jag tycker att de har... han är ju blek, men hela United är ju bleka. Det är ju svårt att gå in och peka ut någon spelare som är bra i den här matchen. Och Weghorst har det ju väldigt kämpigt. Han har väl blandat och gett sedan han kom, och det är en förväntansbild som kanske inte ska vara jättehög när det kommer till honom, men Ten Hag har ändå hittat en roll, men i den här matchen springer han ju runt och ser sådär klump ut som bara han kan göra.
Nej, det är så svår diskussion tycker jag att hålla gällande Weghorst, för ja, han är inte tillräckligt bra för att starta Manchester United. Han är inte tillräckligt bra för att starta ett lag som ska åka till Camp Nou eller till Anfield eller till Emirates. Han värvades in som en nödlösning för att United var tvungen att skeppa Cristiano Ronaldo mitt under säsong. Och första valet är skadad konstant hela tiden. Det är ju inte Weghorst fel. Efter förutsättningarna har han gjort det bra. Alltså 3+ av 5. Men det är tydligt att kollar man Liverpools bredd där uppe, de startar med Darwin, Gakpo, Salah, de har Jota och Bobby på bänken, och sen har de Luis Diaz som är tillbaka från skada snart. United har, ja men vad har vi? Vi har, ja men när Martial är skadad så har vi Weghorst, och sen måste vi sätta upp Rashford, och sen finns det inget mer. Det är lite skillnad i bredden där, så det är så svårt att kritisera. Ja, så här, man får försvara att de gjorde det där lånet, men det finns inga pengar, det finns financial fair play att förhålla sig till, så det blir liksom en icke-diskussion på något sätt.
Ja, men du, vi får nog släppa det här debaclet för din del och gratulera alla Liverpool-supportrar. Det måste kännas otroligt skönt. Jag tänkte ju faktiskt att vi ska gå till Arsenal-matchen. Jag som inte är någon Arsenal-supporter har suttit och kollat på det där 3-2-målet. Jag vet inte hur många gånger den här morgonen. För det är ju liksom den typen av sekvenser som man supporter lever för. Alltså det sker inte jätteofta, men den typen av matchavgörande moment i det skedet också av en säsong. Det är få förunnat, men det går väl att referera till hur Liverpool-supporterna känner också efter den här matchen. Att ha varit så... Ja, men de har ju nog varit chockade under hela den här säsongen. Det skulle handla mellan dem, som vanligt då, mellan dem och Manchester City inför. Och känslan var väl efter Community Shield där att Liverpool är minst lika bra i år, och även om det inte blev någon ligatitel i fjol så kommer man vara med i racet hela vägen. Men sen har det inte blivit så. Och alla har ju sökt efter svar. Och det enda vi har kunnat ge som svar, det är väl då kanske att de spelade för många matcher i fjol. Och sen har det lite skador här på slutet.
Ljungberg sa innan matchen att han tycker inte Liverpool är nära de två bästa lagen i serien. I Arsenal och City, alltså truppmässigt. Det tycker jag är lite, jag vet inte. Hade man sagt det på förhand hade man ju framstått som helt omöjligt. Så det där är ju bara liksom så extremt. Alltså så här, momentum och allting. Och jag och Arsenal är jättemycket bättre i år. Jag tror ni fattar att jag menar det. Men alltså, inte att säga.
En sån typ av spaning hade jag velat höra inför säsongen då. Exakt. Ja, nu minns jag inte vad han sa om Liverpool inför säsongen, men det hade man ju verkligen velat höra inför säsongen. Och sen dess har man ju dessutom spetsat då med Gakpo, som inte fick någon bra start på sin Liverpool-session, men som var jättebra under VM, och där man såg att han hade kvaliteterna. Men otroligt skönt för Liverpool-supporterna att få liksom kliva in nu då i slutskedet. Det blir svårt att vinna saker, men den här Champions League-platsen vet vi betyder väldigt mycket för dem. Jag tror att det är många som har varit uppgivna och känt att med osäkerheten med FSG och Klopps närvaro och sådär, och det är möjligt att man den här serien kanske inte gör att man fortsätter att prestera som man gjorde, för det tycker jag är nu är 7-0, det är ju helt galet, men prestationen är ju på en nivå som jag inte har sett Liverpool på lite drygt ett år.
Nej, så är det verkligen. Grattis, jävla svin.
Ja, grattis till Liverpool-supporterna. Och så kan vi väl ta oss till den där speciella eftermiddagen.
På tal om svin.
Ja, precis. Dina andra...
Mina nya antagonister. Ja, jag vet inte fan vad det är. Jag vet inte fan vad det är. Jag vet inte vad jag har gjort än. Så känner mig orättvist behandlad här.
Nej, men du, är man supporter, det är skönt för mig. Jag märker ju det. Jag sitter här utan känslor för något lag och jag svingar ju också. Jag ger mig på, och Liverpool-supportrarna har säkert varit lite irriterade på mig också, och andra supportrar för alla lag när jag ger mig på deras klubbar. Men det är någonting när de vet vad du kommer med, vad du har för ingångsvärden när ditt hjärta bultar för Manchester United.
Såg du min tweet jag skrev efter Arsenals 3-2-mål där?
Ja, men det var väl en hyllning, va?
Ja, men jag gjorde ju bara den så att de skulle bli glada på mig lite. Det var ju populistiskt. Ja,
exakt, såklart. Ja. Men den var spot on, tycker jag. Den visar ju verkligen på var...
Jag ville ju inte skriva den egentligen.
Nej, men hur långt man har kommit i den här klubben. Och verkligen. Så får vi se om det räcker hela vägen fram då till att lyfta pokalen i slutet av säsongen. Det låter jag vara osagt fortfarande, men det är ju en otrolig makalös vändning som Arsenal på nytt står för. Då. Jag tror man har vänt underlägen 5 gånger den här säsongen.
Mm. Nej, det är ingen slump. Det är ingen slump. Och alltså, så här, det var en populistisk skit, men det jag menar att man är mentality monster som jag nämnde, det är ju extremt sant. Och det är ingen slump att man gör det här och sen ser man provocerade United-fans på min tweet som håller på att skriva att det är tur att det inte var rättvis övertid och allting. Nej, det är inte tur. Det var inte tur att Liverpool hade en period under Jürgen Klopp när man avgjorde på övertid. Det var inte tur att Sir Alex Fergusons United så många gånger ändå vann på övertid. Det har med en tro att göra. Och det här är en tro som har byggts upp i Arsenal de senaste 18 månaderna egentligen, sen Arsenal började vinna under Arteta. Och det är en tro och en supporterskara som bidrar till att Arsenal gör det här för att de tror, och stämningen på Emirates är något den aldrig har varit. Och det är så jävla häftigt att se, och som du säger, alltså de här bilderna, jag är svårt att uppskatta dem på samma sätt som du som neutral eller som Arsenal-supportrar, självklart, men som fotbollsälskare, alltså det finns ju inget bättre än en last minute winner, och kanske ännu mer än last minute winner, hemmaplan 97:e minuten i en titelstrid med, inblandat i ett lag som alla trodde skulle sluta 4-5 och som inte har vunnit ligan på 20 år. Alltså det har så jävla mycket. Hade City gjort det, ja, det hade varit en fint. Nu var det ju verkligen något annat, och om Arsenal kommer vinna ligan så kommer det här vara en av de scenerna man kommer rulla för alltid, verkligen. Så är det ju.
Ja, det här är ju klassiska bilder som de kommer att blicka tillbaka på under väldigt många år. Även om man inte når hela vägen så blir det ändå klassiskt. Mm. Men såklart ännu mer liksom, större tyngd om de skulle vinna titeln. Nej, men så här, när City vände och vann mot Aston Villa i den här sista klassiska omgången på Etihad här förra året. Nej, men då var det någonstans, man räknade med att det skulle ske. Mm. Men Arsenal, även om vi har lärt känna detta lag nu som extremt mentalt starka och som kan vända underlägen, så är det ändå men det är ändå något nytt att det här laget som fortfarande liksom jag ändå ser som ett ganska ungt lag, ett oerfaret lag i alla fall, att de lyckas ta fram det här och att det är spelare då som kanske inte är de som sticker ut vanligtvis. Alltså att den här Nelson på nytt då får kliva in. Han har inte fått spela många minuter den här säsongen, men att han får smälla in det här 3-2 målet, det också visar på styrka, att det finns en bredd, att spelare som man inte har räknat med får chansen och kliver in och gör skillnad. Så det är väldigt många ingredienser i den här segern som gör att man fortsätter att tro på det. Jag, alltså, City kan mycket väl vinna och jag vet inte vilka som jag håller som favoriter, men Arsenal är i allra högsta grad med i det här racet.
Men gällande det där, om vi bara ska ta en liten diskussion för att göra det, inte bara sitta och liksom säga fint vad med last minute winner, det tycker jag verkligen, men jag vill bara få en diskussion. Kan man prata någonting om, vi pratade om att Arsenal har varit i en liten formsvacka, känslan har varit att man har tagit sig ur den efter vändningen mot Aston Villa, pulveriseringen av Everton. Kan man ta någonting från den här matchen, att man släpper in två mål mot, ja, men kanske på pappret Premier Leagues enklaste match på hemmaplan, att det krävs, ja, men tre mål i andra halvlek, att det krävs ett mål i 97 minuten. Nu har man ett ganska lätt schema de kommande fyra omgångarna innan man ska åka till Anfield och till Etihad, men kan man se någon problematik i att man hamnar i det här läget, eller ska man bara ge ösa på beröm att man lyckas vända?
Men jag tycker nog ändå att det inte är så konstigt ändå att det här kan hända. Vi pratar ju ofta om att City ibland går på de här berömda minerna mot den här typen av motstånd. Kanske inte, jo, men absolut Bournemouth och andra nykomlingar. Southampton var väl klassiken i fjol. Och ibland så, ja, det är ju en märklig sport. Det har du fått uppleva tidigare idag. Och det är, att det blir mål efter 9 sekunder, alltså på avspark, det är ju faktiskt otroligt märkligt. Och sen tycker jag att Arsenal ganska omedelbart liksom blir Arsenal igen och börjar trycka på och får inte riktigt in bollen, men det är ändå ett ganska ordentligt övertag, och de spelar ju precis så där metodiskt som vi har vant oss vid att se dem under den här säsongen och även till stora delar i fjol. Men sen får de inte in målet, och så kan det ju vara ibland, i synnerhet nu då kanske när deras 2-9 inte är i spel, och den där självklara målskytten, även om Martinelli har varit bra mot slutet och gjort en del och Saka är alltid bra, så finns han ju inte riktigt där. Och sen då i stort sett de har ju faktiskt en helt brutalt sjuk chans i nästan direkt efter målet, så kommer ju Bournemouth på en omställning där det faktiskt ska vara 2-0. De har ju nästan ensamma med Ramsdale, en superräddning. Men sen då så blir den här hörnan i andra halvlek, och det är också från ingenstans. Jättefin hörna, och de glömmer bort markeringen och vi har 2-0. Det där kan ju faktiskt ske, men det är ju vad Arsenal gör från den situationen som då imponerar så mycket. Så att jag tyckte de var riktigt bra mot Everton. Nu har de haft ganska kort vila. Det kan bli så här ibland. Trots att jag tycker att de spelar ganska bra i den här matchen, så kan det bli som så att man ibland blir väldigt straffade bakåt. Och det tycker jag att de blir i den här matchen. Sen så,
en passande uppgift nu. Så man, alltså Fulham, det är tufft. Det är klart att det är en tuff match på pappret att åka till Craven Cottage på söndag. Men Palinja är
avstängd. Ja,
det är ett jättetapp för Fulham. Det är, ja, alltså, skulle jag säga, det är deras viktigaste spelare. Så jag håller Arsenal som jättestora favoriter i den här matchen. Och sen, vi har varit inne på schemat efter det. Alltså, det är nästan så, alltså, det är löjligt bra. Det är alltså Palace, Leeds hemma innan man ska åka till Anfield. Och där har jag hört någon att det kan vara tufft.
Ja, där kan det ju bli jobbigt då när Liverpool verkligen är på gång, och sen så ska man ju till Etihad också, så att det är en lite lättare schema nu, men sen blir det riktigt tuffa matcher, och så vet jag att det är väl ett Chelsea också som man ska möta, och kanske att de har kommit igång. Men det här målet, vet du, jag tycker att den har det har allt, och scenerna är häftiga efteråt, men jag är lite besviken på Nelsons målgest.
Ja, vad gjorde han? Var han typ av sprang runt, eller vad gjorde han?
Ja, men han skulle spela lite cool där. Alltså, den där sekvensen har allt förutom en spelare som är helt galen och springer ut supportrarna i det läget. Jag gillar ju inte den här. Jag vet inte om du såg Jens Kajust. Han avgjorde idag för sitt ja, vad nu är hans lag heter i ligan, franska ligan där.
Ja, nej, inte sett faktiskt.
Nej, men ett jättefint mål. Han skulle, och det var 95:e last minute winner, och han ska också spela cool i det läget. Jag är lite besviken att Nelson inte är, man förstår ju hur mycket det målet betyder för honom, och det kommer väl bli hans största mål i karriären, kan jag tänka mig. Och det borde han firat lite mer euforiskt, om jag uttrycker mig så.
Ja, nej, verkligen. Alltså det är ju sådana där ögonblick. Alltså det är bara att ta ett gult kort, hoppa in bland fansen. Det är
ja, som, nej, men verkligen. Man,
ja, men som, om vi tar Liverpool som ett exempel. När, ja men det är ikoniska bilder under Klopps liksom peak i Merseyside derby mot Everton när Jordan Pickford är Jordan Pickford och Origi nickar in den på mållinjen när Klopp har firandet med Alisson. Det är inte Origi, men alltså sådana firanden, det är sådana som blir symboliska för en, ja men om Arsenal vinner titeln, det är sånt man vill liksom. Alltså, man kommer spola tillbaka och se det här målet, men man vill ju ha euforin på ett helt annat sätt. Man vill ha liksom firandet med publiken, med spelarna, att folk liksom, man ser i ögonen på dem. De vet inte vad de gör, för att de, där är de, många klagar på att fotbollsspelare är robotar, men där vill man ju se mänskligheten, att de inte vet vad de ska ta sig till för att de är så euforiska, att de är liksom en del av publiken, och det saknar man lite på det där målet. Om man ska se, det är svårt att kritisera någon som är 3-2-97, men jag tror folk fattar.
Ja, så är det. Det var lilla kritiken vi hade. I övrigt så är det ju en 5+ sekvens. Och otroligt kul med den här lilla pojken som kommer in på plan. Har du sett det? Har du sett det klippet?
Nej, faktiskt inte.
Nej, det är, helt plötsligt så dyker upp en...
Jag såg ett Klopp lacka på han som sprang in vid 7-0.
Aha, nej, det missade jag. Men här i den här sekvensen, det springer ju folk överallt. Alltså det är ju Saliba ner till hörnflaggan och jag tror det är Ödegaard som bara lägger sig ner. Och ja, såklart avbytare och assisterande tränare som springer rätt ut på plan. Och det bildas någon tv-puckshög där. Men helt plötsligt dyker upp en femåring som har tagit sig in på plan och gör high five med Arteta. Och så Arteta är ju fram och ger honom en high five. Sen börjar han liksom se att, men herregud, vad gör du här? Så att han ska börja leta rätt på hans föräldrar mitt i all segryra där. Så att det var häftiga och fina bilder från Emirates. Och extra skönt då, med tanke på att City tidigare under eftermiddagen satte press på dem genom att göra en stabil insats hemma mot Newcastle. Även om jag tycker att Newcastle... Nu har de haft kämpigt de senaste veckorna. Torsk i ligacupfinalen och sen en hel del oavgjorda resultat. Men jag tycker ändå de visar att de är ett riktigt bra lag och står upp bra mot City. Och det är ju faktiskt när de byter in Isak där i, ja, men det är väl någonstans i början av den andra halvleken. Då börjar de skapa ett visst tryck. Och de har ju några lägen i första också, ska sägas. Men då tycker jag att de börjar skapa ett visst tryck. Och då, lite från ingenstans, så gör City 2-0 och dödar matchen. Men jag tycker Newcastle visar att de gör en bra match. Men det gör City också, ska sägas. Jag är imponerad av deras 90 minuter.
Ja, alltså de skapar ju likt mot match mot Liverpool. Torska 2-0 och står upp och skapar chanser, så det är så svårt att analysera deras formsvacka på något sätt, för resultaten, alltså insatsen mot United tycker jag också var ganska bra. Nu har man alltså mött Liverpool, United och City, gjort noll mål, torskat med sammanlagt 0-6 i målskillnad, men inte fått med sig någonting. Sen samtidigt är det där, vi pratar om Arsenal mentality monster, så att det liksom har satt sig i väggarna att man tror på det. Newcastle är det snarare tvärtom, att man inte tror på det för att man har varit inne på en sån dålig period ganska lång tid nu.
Mm. Ja, det är lite kämpigt för dem. Jag tror att de kommer hitta tillbaka på vinnarspår ganska snart och blanda sig in i den här jakten ändå. De har byggstenarna här för att göra en bra avslutning på säsongen. Hoppas att Isak får, ja, nu talar jag verkligen från mitt svenska AIK-hjärta, men jag tycker att det är hög tid faktiskt att spela honom mer. Wilson är inte jätteimponerad här och Isak gör ett pickt inhopp. Men om vi tar hemmalaget då, så tycker jag att det är kul. Alltså här får vi också slå oss lite för bröstet gällande Phil Foden. Nu har ju han det har gått väldigt snabbt här nu på slutet. Men nu är han ju seglat förbi både Jack Grealish och Mahrez när det kommer till att vara nummer ett som ytterfältare, ytterforward. Och det är ju, det är så det ska vara.
Nej, men verkligen. Sen blir det kul att se hur City nu när man ska börja spela de här viktiga matcherna. Det här är också en jätteviktig match när man kommer in i Champions League. Sen tycker jag som sagt, vi har varit inne på det, att han har spelat höger tidigare, men han är ju framförallt utgått som falsk nio och från vänster de två sina säsongerna. Att man nu spelar med Grealish och Foden, det blir kul att se långsiktigt hur de spelar här, och det är så svårt att veta. Det som är bra, de fortsätter spela en feedbackslinje, har vi också efterfrågat. Bernardo kommer in istället för KDB, gör mål direkt. KDB är väl det enda frågetecknet fortsatt, även om det på något sätt ser bättre ut, men utbyte i 65:e och det känns väl som att något står inte riktigt helt rätt till. Jag är alltid försvarat KDB mot många. Alltså han är ju på mångas lister. Alltså, jag kommer ihåg i Eurotalk för några år sedan när Marcelo sa att han var överskattad, och det är många, kanske framförallt folk som inte gillar Premier League, som säger att KDB är extremt överskattad, och det är något som har provocerat mig enormt mycket då jag håller honom så extremt högt, men nu han är verkligen inte överskattad, men det är en liten dipp i form som har varit lite mer långvarig än vad den har varit tidigare.
Ja, men det håller jag med om. Det som deras kritik ofta har varit kanske att han gömmer sig i de större matcherna, och en anledning till varför City inte har gått hela vägen och vinner Champions League-titeln. Men det som är oroväckande nu är att han är ganska blek i nästan alla matcher. Alltså, De Bruyne har ju liksom i de här, ja, nu möter de visserligen ett topplag då, men i de matcherna mot mittenlagen och bottenlagen, de är ju helt överlägsen och gör nästan vad han vill och springer ner och hämtar boll och forcerar fram med den och är avgörande i sista tredjedelen. Nu är han ju direkt slarvig, och det är några plågsamma situationer. Jag är jättestor fan av honom och älskar att se honom spela. Men det är som att han springer runt med pjäxor på fötterna och har jätteproblem med att slå den avgörande passningen. Och han och Haaland tycker jag också har lite jobbigt tillsammans. Så det är en stor anledning till varför Haaland inte är lika bra just nu heller. Det är ju för att De Bruyne inte får ordning på sin fot. Och de två, det är det där återigen att de inte riktigt slår den där passningen i djupet. Det är ju Haaland, alltså De Bruyne är den som, han är typ den enda i City som gör det. Och när inte ens han slår den, då får ju Haaland inte många bollar att jobba på. Nu kommer ju Haaland ner och möter en del och är rätt okej i det här läggspelet. Men jag tycker att ska man utnyttja honom som bäst och dessutom få ut ännu fler mål av honom, om det är möjligt. Men just nu är det ju faktiskt möjligt. Alltså, det är ju inte så att han har öst in mål. Sen är det ju svårt att hålla det tempot som han gjorde i höstas. Men lite fler bollar i djup behöver ju City-gubbarna slå. Och framförallt då behöver De Bruyne hitta tillbaka till formen. Men där är han lite skön också, Pep. Att, han ser ju precis som alla vi på läktaren att Kevin har ingen bra dag. Och då plockar han av honom och så får Bernardo kliva in. Och då blir det ju 2-0 ganska direkt därefter då. Så skön seger för City, skönt för dem att få hålla nollan i ligan.
Frustrerande och, när de tar den här stabila och liksom, de får upp hoppet med Arsenals förlust, att Arsenal kommer tillbaka. Så det är mentalt jobbigt när man känner att man har tagit in de där poängen och satt sig i förarsätet på något sätt. Men nej, stark seger. Vill du veta en sak, Jesper? Jag fortsätter min spontant, det var någon som skrev att de skulle vilja ha någon som gästa podden, så jag var faktiskt lös nu under inspelningen. Jag är en sadistisk människa som själv plågar mig själv, men vi ska ringa upp Robin Bylund.
Ja, men vad fint. Då kopplar vi in honom på en gång. Spontanitet gillar vi, och det är ju rätt sjukt att det kommer från dig då, Jalkemo, att du vill ringa upp Robin Bylund. Men jag tycker faktiskt att det är på sin plats att vi får första gången den här säsongen ringer upp dig, Robin, när det är lite medvind. För det är det minsta man kan säga att det är nu. Hur mår du?
Alltså, tack för att ni ringer först och främst.
Ångrar mig redan.
Ja, du ångrar dig någonstans när du såg mitt flin när jag svarade här, tror jag. Men, men det är ju helt brutalt. Alltså vi har ju... Det är ju två, inte liknande, men det är ju två pulveriseringar av United förra säsongen. Men ingångsvärdena inför idag var ju något helt annat. Här var det ju med rädsla av att United skulle komma till vår jävla borg och kanske verkligen göra det jobbigt och tufft för oss. Och att då stå med det, det fanns ju inte någonstans att detta skulle hända. Så det är faktiskt otroliga känslor just nu.
Ja, jag förstår det. Vi beskrev ju det här som det kanske mest överraskande resultat man någonsin har varit med dem faktiskt. För det som skiljer av tidigare möten, nu har ju Liverpool varit på G här lite mot slutet. Framförallt så gjorde man ju en riktigt bra andra halvlek mot Wolves här. Och man kände att ah, men nu kommer de kanske med lite extra luft i lungorna här inför mötet med United. Men framförallt så är det ett motståndarlag som är i absolut toppform. Och att då de här 7-0 skulle kunna komma, det finns ju inte.
Nej, jag lyssnar ju mycket på Fabian. Jag tycker Fabian är klok och han har ju pratat om United som världens bästa lag och Rashford som världens bästa fotbollsspelare och Casemiro, Lisandro och Varane var väl en... Det var väl en trio där bak som mer eller mindre skulle hålla till resten av säsongen. Så allt jag hade lyssnat mig till... Ja, men allt jag hade lyssnat mig till sa ju att det skulle vara ett omöjligt uppdrag för Liverpool att ens få hål på detta. Och så de med två floppförvärv i Nunes och Gakpo och sån Salah som är helt ur slag liksom. Så det var ju tuffa förutsättningar för oss. Men det är ju det som är grejen med att göra det så här. Den här säsongen kan ju sluta mer eller mindre hur som helst. Alltså Klopp adderar ju, vad den blir av detta så adderar vi ju ännu en historisk match till alltså det som ändå är Klopp är, det som är det här laget som vi kan klaga på vad de har presterat de senaste veckorna, månaderna, men nu har vi ännu en match, ett resultat, en kväll som det kommer sjungas om på Anfield för evigt. Så det är ju värt så mycket mer. Jag vet att Fabian inte vill inse det nu, men han vet ju det egentligen, att komma tvåa eller tre eller fyra eller fyra, alltså, jo, Champions League är viktigt, men kommer vi tvåa, tre eller fyra, men Liverpool får detta, så är det spelar ingen roll om United skulle komma 10-15 poäng före Liverpool den här säsongen nu.
Nej, alltså bara för att svara på den frågan, alltså ligacup-titeln, det är ju liksom en symboltitel, men alltså nu när vi hade vunnit på så jävla länge, men för Liverpool, jag tror att en Liverpool vinner ju hellre mot United med 7-0 på det här sättet än att ta en ligacup-titel om vi summerar det här om 5 år. Men gällande där Robin, jag ska flytta fokus på matchen. jag ska göra mitt bästa här. Men jag och Jesper pratade lite i början om returmatchen mot Real Madrid. Alltså så här, nu är vi uppe på liksom endorfiner efter den här pulveriseringen, men det här måste ju ge laget, alltså så här, från att man har varit ute, det här måste ju på något sätt få laget att tro, alltså på något sätt att man kan åka till Bernabéu och göra 7 mål mot det här United med den här triangeln som jag har pratat om så jävla mycket. Vad fan kan man inte göra mot Real Madrid då, som sålde världens bästa defensiva mittfältare? Det måste ju ändå ge lite hopp, du ska ju åka till Madrid dessutom.
Ja, så det är ju, alltså jag tror även om Klopp sa efter Real-matchen att både han och Ancelotti mer eller mindre visste att allting var över, så är det klart att när gruppen sen samlas så är de ju så pass professionella fotbollsspelare så att de börjar titta på ett sätt hur de potentiellt ska kunna vända det ändå. Men detta gör nu är ju precis som du säger, det är ju sådana som jag och alla andra tusentals som ändå kommer att åka dit, som annars egentligen var rätt uppgivna och som bara tänkte sitta på ett torg och dricka sangria och njuta av Madrid-solen, som faktiskt kommer börja inbilla oss saker och ting, att det kan hända. Och med folk på läktaren som börjar tro saker, då vet vi också att det kan börja sippa ner. Sen är det fortfarande ett helt jävla omöjligt uppdrag, men ja, vi tror lite mer på det nu i alla fall.
Vi har ju pratat mycket om matchen redan innan här tidigare på podden när du inte var med oss då, men jag målade upp den här insatsen som den bästa kanske på ett år, alltså den här fina våren som ni gjorde, eller fina hela fjolårssäsongen. Men det måste väl ändå som Liverpool, jag vet inte om du delar dels den åsikten, ni var ju bra också mot City här i höstas, men det här är ju ändå något helt annat. Men måste väl ändå kännas skönt, dels då såklart att det är 7-0 mot värsta rivalantagonisten, men också att Klopp med det här laget kunde kräma ur den här typen av klassiska insatser som vi har sett att Klopp har fått ut av laget mer eller mindre varannan vecka eller varje vecka tidigare år, att det gick för Klopp att få ut det med den här upplagan också.
Ja, jag skulle, alltså City-matchen som du refererade, det är ju något egentligen helt annat, det är ju ett ställningskrig, ja. Det är ju en sluggermatch mellan två jättebra lag som tar ut lite varandra, men det är ju vår bästa match på ganska exakt ett år sedan vi pulveriserade just United med 4-0 på Anfield i... Ja, det var väl också mars förra året, och det är ju kanske den bästa match, även om det bara stannar vid 4 år, så var det väl kanske säsongens absolut bästa match förra säsongen.
Den var ju bara avbryta, den var ju på något sätt värre än 0-5 på Old Trafford, för 0-5 på Old Trafford var ju liksom maximering. Här var det 4-0 och Liverpool gick på halvfart och liksom skona, ja, United förra säsongen. Det är där som skilde de två insatserna.
Men för att det som blir häftigt här är ju att den vinns ändå på ett lite annorlunda sätt. Alltså det är ju alltså Nunes som stångar in två bollar, Gakpo som får vika in från sin vänsterkant och dunka in den första där. Det är ju ett sätt, det är ju inte bara då ett Liverpool som flyger i omställningsspel. Sen får vi ju se tendenser av det några gånger också. Både som leder till mål och som inte gör det. Men vi får ju ut saker och ting av den här spelartruppen som vi har varit väldigt tveksamma till om vi skulle kunna få. Alltså med vilken roll ska Nunes ha, vilken roll ska Gakpo egentligen ha. Och här får vi se båda två göra en helt otrolig match i det största av möten. Så nej, det är ju klart att det ger ju jättemycket vi bygger vidare på. Och sen tycker jag också att vi sen en tid tillbaka, bara ett par matcher tillbaka, så behöver vi också se det bästa av Robertson och Trent igen. Och, eller förra veckan var det Tsimikas istället, eller här i veckan. Men just att ytterbackarna kommer i det där typiska vågspelet gång efter gång efter gång, och att vi vågar väldigt mycket mer. Och det bygger på att vi har förtroende för ett mittfält nu. Jag tycker Harvey Elliott får förtroendet här idag. Jag tycker han gör det jättebra långa stunder. Fabinho får spela med ett gult kort. Nu blir det inte jättelänge i ett pressat läge, men visar ändå att han är på en bättre plats än han var för veckor sedan. Det är ett Liverpool som börjar likna någonting vi vill att det ska likna.
Ja, och sen har vi också hyllat mittbacksparet som också ser tryggare ut, och då blir det ju lättare att vara ytterback när man känner att det finns en trygghet där bak. Van Dijk ser bättre ut, och bredvid sig har han en betydligt bättre mittbackskollega än vad Matip och Gomez har varit den senaste tiden. Och då känns det ju som att så här, det är lite så här märkligt med Liverpool, är ju att när det funkar, då funkar ju hela laget på något sätt. Och när någonting inte funkar, då funkar inget i laget. Det är verkligen en helhet där som är så märklig, som man inte riktigt får ihop. Därför blir man ju så chockad när Liverpool ser skit ut. Och nu är man helt plötsligt överraskad när det ser så bra ut.
Ja, och det känns, ibland känns det ju som att allt är så enkelt, att det har stått och fallit med en eller två spelare och positioner, och att det plötsligt bara ska klicka och så funkar hela laget. Det har ju också varit någon form av mental dränering där tidigare, i framförallt januari, där det kändes som att många spelare var, alltså kom ju inte upp i nivå, och det kändes som att det spred sig ganska dålig stämning på plan, och det smittade av sig upp mot läktare, och så blev det bara en dålig smet av allt det där. Men som du säger, så att få in Konaté istället för Matip och Gomez, och där är ju, alltså väldigt många diskuterar ju såklart förstärkningar till vårt mittfält, och på sikt vet vi att det måste in både en, två, tre spelare där antagligen, men det måste antagligen också in en till mittback, för kvalitetstappet ner till Matip och Gomez från Konaté, det är enormt, och Konaté är dessvärre skadebenägen. Men som du säger, när han kommer in och spelar och gör som han gör idag, så visar han ju vilken otrolig jävla högsta nivå där är i honom. Och även innan han blev skadad den här senaste svängen, så har han ju egentligen varit bättre än Van Dijk också, sett över hela säsongen. Nu växer båda två steg för steg här, och tillsammans, det är väl att de håller sig friska och håller ihop det som skulle kunna ge oss en bättre vår.
Men vad är känslan där om vi tar, alltså nu som sagt, du svävar på mål och är glad. Du skrev på Twitter i veckan hur mycket, alltså utrensningen som krävs, så många spelare som kommer försvinna. Vi hyllar Bobby Firmino och mottagandet han fick på Anfield idag när han kom upp och liksom pratade om vilken kultspelare han är, och liksom att han, ja men bland de större liksom. Men hur många mittfältare, mittbackar, vad krävs nästa år? För alltså Liverpools mål efter vart man har varit de senaste 5-6 åren är att vara en utmanare om alla titlar. Vad krävs om vi liksom, huvudmålet kommer såklart vara Jude Bellingham, men vad krävs förutom Jude Bellingham för att Liverpool ska vara där uppe?
Jag hoppas alla har noterat att Jude Bellingham var inne och likade Trents post direkt efter matchen, när han står i spelartunneln och har 7-0 resultattavlan bakom sig också. Så Jude har sett.
Ja, det är breaking.
Ja, han har ju sett vad som har hänt, så han är nog inte sugen på att kliva in på ert mittfält i alla fall, det ska gudarna
veta. Man hade ju förhoppningar där efter att Liverpool var lite dåliga, vi var bra. Fan, kan man kliva in bredvid Casemiro eller? Nu är det kört.
Ja, fy fan, han känner att han inte hade petat Fred, så det är inte lönt att komma till United. Men två minst startande mittfältare och en mittback som håller exakt samma kan man inte kräva, men alltså som håller kvalitet som Konaté och Van Dijk, så att vi alltid kan du ska kunna vara utan en av dem utan att det är ett stort. Det har ju du själv sett i ditt, även om då Varane Martinez idag kapitulerar, så har ju du sett hur det ser ut när ni behöver slänga in en Vigge eller en Maguire istället. Det blir för stort kvalitetstapp, så en mittback måste in i det här Liverpool-laget, och det blir väl för Klopp att avgöra. Antingen så håller du en Matip lite så här på ålderns höst, spelar ut ett kontrakt 2 år till typ, eller så litar du på att Gomez kan komma upp på en högsta nivå igen, men en av dem måste du kvitta dig med i alla fall för att få in något bättre där. Men, och sen 2 startande mittfältare minst i alla fall, men som jag sa, det skrev jag ju på Twitter, där är ju faktiskt dödkött i, alltså numerärer nu, vi har 8-9 spelare som inte håller för att vara med på den här nivån längre.
Och för att kunna locka till sig så bra spelare som möjligt då är det ju såklart en fördel att kvalificera sig till Champions League. Och där får man ju säga att Jalkemo har ju varit tydlig med att han har haft Liverpool som favorit till att nå den där fjärdeplatsen de senaste veckorna. Medan jag har varit mer tveksam, men nu får ju jag nog svänga tillbaka till den hörnan. Hur ser du på fortsättningen här nu då, Robin, resten av säsongen?
Nej, men det är bara att lyssna på Fabian. Han har ju en jävla spåkula. Han var ju ute och tippade 5-0 United. Han var jättenära att vinna vår tipstävling på LFC-podden också.
Jag tippade 5-0 Liverpool.
Ja, jag säger det. Det var ju skitbra tippat. Det är ju synd att det rann iväg de där sista bara. Det hade du inte riktigt räknat med. Men du är ju på spåret hela tiden.
Jag inte fattar att man ska stå på mållinjen och inte inne i målet och försvara bollen. Det är hans fel, annars hade det suttit.
Nej, men när det var, alltså redan till, alltså Newcastle har jag alltid sett att vi hade ganska goda chanser att komma ikapp. Det är för många lag de ändå potentiellt ska kunna tappa poäng mot. Sen är ju Tottenham, alltså det, där har vi ju ett lag man inte får någon jävla ordning. Och det känns som att ingen bryr, alltså titta på vilket jävla haveri det är med, alltså Richarlison-värvningar och så vidare. Alltså här, Gakpo och Nunes och grabbarna i Liverpool som får kritik, alltså jämför det med vad Tottenham har lagt pengar på och vad de får ut av det. Så det, jag håller också Liverpool som favorit till att knipa fjärdeplatsen i alla fall. Och nu är det bara 7 poäng upp till United också, så det är bara att se upp där också.
Nej, men kan man, det handlar väl om att bygga vidare på den här insatsen. Kan Liverpool se så här bra ut, så kommer de bli men då går det verkligen att rada upp segrarna. Men det är ju när man har sett de här matcherna mot Crystal Palace och väldigt många insatser som har varit så otroligt svaga, så man känner att det är klart att det kommer tas 3 poängar här och där. Men det kommer ju, för att nå den här fjärdeplatsen så behöver man ju vinna många fotbollsmatcher i känslan, men det är kanske som så att konkurrenterna är för svaga och Liverpool just nu är för starka, så att den här fjärdeplatsen den känns ganska trygg, utan det är snarare tredjeplatsen då som man ska jaga ifatt.
Ja, nej, vi ska absolut inte säga att en fjärdeplats är trygg heller, eller att vi ska jaga för, men det som är viktigt bara här är ju att vi har fått vittring nu, vi har fått känn på det, för då är det ju plötsligt roligt för publiken att sluta upp på Anfield igen. Det har varit riktigt svaga insatser både från spelare men också från supportrar som nog har känt att all kraft gick ur en någonstans här kring årsskiftet, och så blev det, ja, men det blev lite pyspunka på allting. Nu finns det ju saker att börja tro på igen i alla fall, det finns något att hänga upp det på, så det kommer ju ge Liverpool kraften sen. Sen har vi väl, vad fan är det, vi har en match mot Bournemouth typ, och sen så är det väl, när vi kommer tillbaka sen efter landslagsuppehållet, så har vi ju City, Arsenal och Chelsea på rad. Och nu verkar det ju som att Liverpool tänder till mer i den typen av möten än i vissa andra, så det kanske bara är positivt att få det, men det är ju klart att utifrån sett, när vi bara tittar på ett spelschema, så är det väl där någonstans det avgörs hur i alla fall Liverpool väl ligger till inför en slutspurt sen med, inför, vad blir det, de sista 10 matcherna typ.
Men du Robin, alltid kul att prata med dig, och extra roligt nu faktiskt när det var som så att du fick prata i positiva ordalag kring Liverpool. Så att vi gör som så att vi på nytt då gratulerar dig till segern, och så hörs vi framåt slutet av säsongen då, när det närmar sig slutstid, och kanske då att ni går om United i kampen om tredjeplatsen.
Det är FC-podden imorgon.
Absolut, du är alltid välkommen Fabian. Underbart killar, ta hand om er. Vi hörs framåt.
Tack, hej.
Ha det bra, tja.
Ja, det där var ju den Robin Bylund man har lärt känna sedan tidigare säsonger. Han har ju varit med och gästat Big Six när vi spelade in i webb-tv-format borta hos Dobb. Och Liverpool Ja, men det är så här han ska vara. Det är så här han ska vara. Det är ovärdigt när han är så där deppig och negativ som han är ibland på sociala medier efter Liverpool-förlust. Det är ju så här med all den hybris som han nu har när han nästan slår i taket av glädje som vi vill ha honom. Men du, vi släpper matchen på Anfield och tar väl det här avsnittet i mål genom bara att kort summera vad som har hänt i övriga matcher. De Zerbis Brighton är ju brutalt bra och Moyes West Ham är brutalt dåliga. Är det en bra slutsats?
Ja, men man gillar ju mer att hylla Brighton än att såga Moyes. Jag är trött på att såga Moyes, men jag orkar inte se honom. Men gällande, jag såg inte den här, jag har bara sett extended highlights i den här matchen. Men folk säger att det här är bland det bästa de har sett Brighton. Och att West Ham som har mött alla de bra lagen i Arsenal. De har mött United, så jag ska inte nämna United med de bra lagen idag. Liverpool och City. Fan, jag babblar. Jag mår inte bra, Jesper. Men... ja, det jag skulle säga, West Ham har inte varit så här utspelade under hela säsongen som man blir i den här matchen. Och det är ett läge, alltså, vi har ju sagt så här, man har inte tagit seriöst att de ligger där nere och är inblandade i bottensriden. Men efter den här matchen 0-4 mot Brighton, man är inblandade på riktigt. För jag vet inte om du har sett intervjun med Declan Rice efter matchen när han står och får någon fråga. Att han har fått lite kritik, det var Gary Neville som sa någonting på honom. Att West Hams summor, som de pratar om honom, 120 miljoner pund, det är inte realistiskt. Det är liksom, du måste vara en spelare som... gör mål och poäng då har folk börjat jämföra med Rodri och Casemiro, men på den nivån är han ju inte. Det är bara liksom sexer av den nivån som är värd så mycket pengar. Och sen stod han och sa, om de hade varit experter så de borde spela fotboll egentligen. Så det är liksom så här, ja, men kränkta fotbollsspelare som är väldigt pressade, och hela den intervjun sammanfattar vart West Ham är just nu, känns det som.
Ja, nej, de vill ju inte vara vid det här strecket. Det är ju de tillsammans då med även Leicester skulle jag säga, som ju faktiskt också är indragna. De ska inte vara där nere, och det kommer att vara mentalt väldigt jobbigt för dem så länge som de inte radar upp de här tre poängarna. De skulle ju behöva tre raka segrar för att få lämna det där bottenträsket och kunna andas ut, men det är de ganska långt ifrån. Och som du säger, Brighton är ju men helt suveräna nu, och jag vet inte hur långt man vågar sväva iväg här, men alltså Brighton står ju på 38 poäng. Och de har ju alltså tre matcher mindre spelade än alltså Spurs på fjärde plats.
De är ju fyra
om de skulle vinna de här matcherna. Och det är ju inte så bara, men så bra som de är stundtals så kommer de ju att vara en nagel i ögat och på många lag. Och nu möter de ju Leeds här på bortaplan. Och det Brighton som jag har sett de senaste veckorna kommer ju rulla ut Leeds efter noter, och därefter är Crystal Palace på hemmaplan, så att det är liksom, det är ju, jag förväntar mig 6 poäng här, och då kommer folk börja prata om Brighton som ett utmanarlag nu, och då, i synnerhet när vi ser ett Spurs som inte går att lita på. De förlorar ju varannan omgång, och Conte eller Stellini eller vad fan som leder det laget får ju inte ordning på det. Och vi har ett Newcastle som jag tyckte gjorde en ganska bra match mot City, men som behöver börja vinna fotbollsmatchen innan vi räknar med dem igen. Sen har vi då Liverpool som nu gjorde en ruskigt bra insats, som får väl hålla som favoriter då. Men det är ju lag som kanske inte är... Det är liksom, det är en plats som är up for grab, och Brighton, jag håller det som omöjligt. Så bra ser de faktiskt ut att vara.
Man undrar ju lite vad som kommer hända med De Zerbi, för alltså kunde Potter har varit den här, man har uppskattat vad han har gjort, det har sett bra ut, resultaten har inte över tid varit, alltså sett i förutsättningarna han har haft i Brighton har han gjort jättebra, men den här höjden som De Zerbi har visat under så kort tid har man inte sett under Potters Brighton någonsin egentligen, så det blir intressant att se nu i sommar hur attraktiv De Zerbi kommer vara på transfermarknaden liksom, alltså Chelsea, det hade varit ett skämt. Tottenham ska ha ny tränare, hade väl inte varit helt omöjligt, alltså många italienska klubbar, jag vet inte vad som, alltså...
Det har ju varit rykten om det. Det har ju pratats lite lätt om det med De Zerbi till Spurs.
Ja, men Allegri ifrågasatte Juventus, Mourinho börjar ta mer och mer röda kort i Roma. Alltså det rör sig på, och det är klart att så här, jo, alltså jag vill...
Jag vill tro, men jag tror ändå inte att för en italienare att Brighton väger större än liksom Roma och Juventus, men Spurs, alltså det känns ju något, fortsätter han så här så kommer Brighton få svårt att hålla tag i honom, för det är jävligt häftigt vad han gör. Potter spelar en rolig, ganska tråkig så här, jag vet inte om det är roligt, men den här, ja, men possession, det såg ofta ganska trevligt ut, men man kom inte riktigt till målchanser. De Zerbi är ju mer, alltså mer rock'n'roll. Jag är svårt att beskriva hans tränarstil, men det är jävligt kul att kolla på. Brighton gör mer mål än vad man någonsin har gjort under Graham Potter.
Nej, men det är ju faktiskt en roligare fotboll. Den är mer fartfylld och direkt faktiskt. Man kommer till väldigt många målchanser. Jättejobbig att försvara emot. Sen tycker jag att så här, det sker inte alltså på bekostnad av försvarsspelet, tycker jag. Jag tycker att man är fortsatt ganska stabila bakåt. Nu har man haft några matcher på slutet där man inte gjort lika många mål. Men man har ju ganska många målskyttar i det där laget som kan kliva fram. Och när till och med en sån som Danny Welbeck till slut landar i målprotokollet, ja, då är det ju tecken på att det är ett ganska välmående lag. Sen tycker jag att McAllister, nej, men det är väl ingen jättespaning, det såg väl alla i VM hur bra han är, men där måste topp 6-klubbarna som söker mittfältare, vilket ju alla gör någonstans, det är alltid förstärkningar på mittfältet som efterfrågas, måste ju blicka ditåt. Han är ju fenomenal.
Ja, nej, men han är riktigt bra. Annars så var Chelsea viktig seger, ja, får man ändå säga. men det är så signifikativt för det här Chelsea också, att det är en jävla mittback som går upp och kompar in den.
Ja, verkligen. Chilwell till Fofana och man tar tre livsviktiga poäng. Hade ju Birk träff i första halvlek och bollen, Kai Havertz hade lägen. Bollen ville inte in, men till slut så löste det sig och det betyder ju alltså för Potter, för poängtapp där så tror jag att han hade varit rökt. Nu är det ju Dortmund här i veckan och det går ju på ett sjukt sätt att få lite liv i säsongen faktiskt, om man faktiskt lyckas vinna den matchen, då är det ett Chelsea som får andas ut lite grann i alla fall. Vi har i övrigt så konstaterar vi, jag kollade lite på Everton Nottingham Forest den här eftermiddagen, för det var ju verkligen ett krismöte och det är en jäkligt underhållande match. Den var betydligt mer öppen än vad jag hade trott. Det var ju verkligen, jag fick känslan av att Chandars gick verkligen för tre poängen där. Alltså, och det är väl kanske helt givet, inte vissa, men jag tänker på bortaplan att han nöjer sig med krysset.
Nottingham är bra hemma också.
Ja, men verkligen. Nej, men jag tror att Everton tänker att Nottingham Forest är ett av de lagen vi ska kunna ha bakom oss. Men jäkligt surt för dem att släppa till det här målet. För när de då kanske är lite mer offensiva än vad man hade tänkt sig, då blottar de ju även sig bakåt. Och Brennan Johnson, som ju gjorde det bra i Championship i fjol, men det behöver absolut inte vara någon garanti för att man lyckas i Premier League. Men han har ju verkligen gjort en bra säsong, får jag säga.
Jättebra till och med.
Ja, i ett Forest som ju började säsongen hopplöst uselt, men som verkligen har tagit sig in i den och är ju på säker mark, men där vi ändå förväntar oss att det kommer att bli en tuff kamp kring sträcket hela vägen i mål, va, ändå.
Ja, det är verkligen känslan, och med Brennan Johnson är känslan att han skulle kunna gå till en toppklubb. Sen rotationsspelare absolut, men alltså, kanske för stora ord, jag vet inte, men en liksom en fjärde winger i Manchester City säger inte jag att han är för dålig för. Tror absolut att han skulle kunna hamna i någon sån typ av klubb och bli en rotationsspelare framöver, för jag tycker han ser riktigt, riktigt bra ut.
Ja, nej, han är bra. 22 år gammal bara, och dessutom då så är han ju engelsman, vilket ju är viktigt i den här typen av diskussioner. Men ja, så delad poäng kändes väl ändå ganska fair där, och vi har ju ett möte kvar då, imorgon då, Brentford mot Fulham, vilket ju blir ett intressant möte på så sätt att det är ju en kamp om Europaplatserna. Där pratar vi väl inte Champions League då, även om vi har lyft lite på den dörren då när det kommer till Brighton, men här är väl först och främst Conference League och i bästa fall Europa League som kan bli aktuellt.
Alltså Brentford var en poäng bakom Liverpool om de vinner sina två hängmatcher. Det är helt sjukt. Ah, ja. Jag tror Brentford vinner den här matchen. Men som sagt, Palinja borta, Fulham, Brentford hemmaplanen. Tror jag. Nej, de är också, det är så jävla många lag som gör det bra den här säsongen. Och sen, alltså vi pratar senast, nu är det ännu tajtare där nere. Det skiljer alltså från Everton på 18:e plats med 22 poäng upp till Pallas på 12:e plats, skiljer 5 poäng, och sen till sista plats en poäng till, så alltså 6 poäng mellan 12:an och 20:an. Det är sanslöst. Det är riktigt, det är som du sa sist, alltså de ville ändå laget som man inte bryr sig om. De vann. Ja, kul för dem.
Ja, men precis, de är verkligen i ingenmansland, och det är inte första gången de är det. Det är verkligen där de oftast landar. Men du, vi får nästan avsluta det här avsnittet som har varit väldigt speciellt på många sätt och vis. Det blev mycket känslor och det blev... men jag tycker du gör det bra, Fabian. Som sagt, vi får se hur du hanterar de här känslorna under veckan och vilken Fabian Jalkobo vi får till vårt avsnitt som vi väl spelar in på torsdag då. Men jag tycker att du står upp bra. Vi ringer upp Robin Bylund och du hanterar det samtalet också. Han är väldigt segerhuset där, men all cred ska du ha.
Det värsta var ju att nästan att vi körde video. Jag ångrar att vi körde video med honom. Det var det värsta.
Ja, nej, man såg hans leende där. Han behövde inte ens... Det var kul för lyssnarna att han pratade. Men för oss som såg honom så räckte det bara att se bilden av honom. Det var lycka i de där ögonen. Men den där tredjeplatsen, är du orolig för att Liverpool kommer nu?
Ja, alltså jag är väl framförallt orolig för reaktionen för Manchester United. Det är en ganska tufft schema kommer, men en ganska passande uppgift i veckan i helgen mot Southampton på söndag. Men Betis, det är viktigt att studsa tillbaka tidigt nu. Sen vilka som blir straffade för det här, hur Erik ten Hag agerar, om det blir något straff han gjort sig känd för det tidigare. Ja. Jag vet inte, men det är klart man sneglar ner och kollar att Brighton är bra, vi ska möta dem bort. Att det kan komma en rejäl jävla bakfylla av den här matchen. För det här... Nej, men jag, som sagt, jag lever i förnekelse. Jag kan inte fatta att vi fick stryk med 7-0 på Anfield. Det här är inte en vanlig förlust. Och det här krävs mental styrka för att vända tillbaka på och få upp den här glädjen som har funnits i laget och bland supporterna tidigare. För det här kommer ta jävligt lång tid att smälta.
Ja, men du, för att då liksom ge dig lite hopp kring och liksom, som har visat på Uniteds styrka den här säsongen, det är ju att man har studsat tillbaka efter tuffa smällar. Alltså det var ju mot Liverpool i den tredje omgången som det vände. Alltså efter förlust mot Brighton i premiären och sen 4-0 mot Brentford, så var det faktiskt Liverpool man slog med 2-1 faktiskt. Och sen då efter att man torskade 6-3 mot City, som var ju verkligen skulle bli större siffror, då lyckades man ju också studsa tillbaka mot Everton i Premier League därefter. Så att man har ju hanterat nederlag tidigare, och det är väl vad Ten Hag får jobba med här i veckan, det mentala med spelarna. Och sen är det ju att ta nya tag då till här i veckan där Betis väntar, och sen Southampton, det är ju rätt skön match.
Det är en skön match, men vet du vad som får det att göra lite lättare? Nej, men våren är ju här, det ska ju bli 17,7 cm snö och blåsa 17 sekundmeter på tisdag. Det är skitkul. Det är jättekul. Det är kul.
Det är den deppigaste väderprognosen jag någonsin skådat faktiskt. Ja. I det här skedet när man bara vill ha liksom vårtecken och börja packa in vinterkläderna, då ska liksom det värsta jävla snövädret storma in över hela landet. Nej, det är inte alls kul. Jag hade tänkt att vi inte skulle prata väder idag, för att vi har jinxat det tillräckligt. Men nu tog du upp det, så kanske jinxat andra hållet då.
Ja, men i Rom ska det vara 18 grader och sol på fredag. Så jag skiter i det pissiga jävla snövädret. Det fick jag lite glädje i slutet av avsnittet i alla fall. Det kommer säkert ändras.
Du får ha det bra nere i Rom. Men vi hörs ju dessförinnan faktiskt. På
vi får med oss en
gäst där också. Så får vi ta lite mer djupare koll i de övriga klubbarna. Men vi lovade ju att prata mycket Manchester United idag. Och det har vi... uppfyllt det kravet. Så med de orden då så tackar vi Fabian Jalkemo som har varit väldigt stark idag, och tack till er som har lyssnat. Vi hörs på torsdag igen.